Okej, då är vi tillbaka igen och fortsätter med del 2 utav den här podden. Så nu har ni lyssnat på gratisversionen, eller del 1. Och vi tänkte nu att vi skulle fortsätta lite grann på samma tema. Alltså, Jana kommer berätta lite om hur hon har tränat Mero i och med flytten. Och jag kommer sedan prata lite om hur jag har tränat inför långritten.
Mm. Precis.
Så ja. Börja gärna med att förklara lite grann hur du har tänkt just precis när du hade flyttat och hur Mero skulle vänja sig med sin nya miljö.
Ja, för egentligen det är ju ganska likt det vi båda pratar om, eller just att du vill kunna rida ut eller åka till andra ställen och rida. Och att flytta till ett nytt ställe är ju mer eller mindre, har ju liknande komponenter.
Ja.
Så tyvärr hade jag ju inte hunnit förbereda mer och så mycket med att hinna åka. Och så. Och dum nog var jag också så att jag hade lasttränat på ett ställe. Mm. Och sen så kvällen innan så kopplade jag på transporten och körde den till ett annat ställe. Och
så där.
Det var ju tur att jag i alla fall hann lastträna samma kväll, kvällen innan då. För att han tyckte att nej, men nu har du flyttat på det. Nu känns det inte som vanligt här. Så det tog lite längre tid än vad det brukade ta.
Yeah.
Men till sist gick det bra, men jag var ju ett nervvrak, så det var väldigt tur att jag hade min vän Malin med mig.
Ja, vad skönt.
Ja, så, för det hela var väldigt, ja, men det var väldigt mycket liksom, på många fronter. Liksom.
Mm.
Och när vi väl var framme så gick vi mest bara lite runt i närheten och jag gav honom hö, för det brukar vara hans napp, så att han bara kan slappna av. Men sen tog vi snabbast vägen till hagen och så fick jag släppa ut honom, för att när han blir så himla stressad så är han så... Är han inte längre bara 1,70 utan då känns han som 1,90. Mm. Och typ en flygande drake. Så att jag var förberedd på det. Och det gick bra liksom. Men det var bara snabbast ut i hagen och sen så ut i hagen och så får han vara. Men sen efter ganska redan någon timme eller så hade han lugnat sig i hagen. Så då var han lite mer sig själv igen.
Och gick han då direkt med andra kompisar eller gick han i början själv?
Vi, med tanke på att hagarna är så enorma på det här stället och de får faktiskt, vid det här laget så fick de bara kvällsmat. För att de har så stora gräshagar fortfarande. Och det här var, han flyttade i mars, slutet på mars. Så att det fanns liksom inte så mycket mat att bråka om förutom då på kvällen. Men även på kvällen så var inte alla hästar där när de skulle få mat för att de var kvar på gräshagarna.
Wow.
Så då tänkte vi att då kan han lika gärna komma ut. Och stallägaren brukar vara, hon sa att de valkarna brukar vara himla lugna. De flesta ihopsläpp brukar gå väldigt bra. Så att då fortsätter vi på det. Mm. Så han fick gå ut med dem. Och det var jätteroligt att se de andra hästarna. Och det var den kompisen som är hans bästa kompis nu. Det var faktiskt den hästen som var först fram till honom. Och direkt började leka liksom. Direkt var uppe med framhovarna och började liksom sådär... nafsleka. Det var verkligen inte att han ville bita för att jaga bort honom, utan han stod där och liksom låtsas bet lite.
Ja, och försökte få igång honom.
Ja. Sen hade de andra lite åsikter om vart han fick vara och vem han fick vara nära.
Mm.
Så. Men så det var kul att se att han fick liksom uppleva lite lek ganska tidigt.
Okay.
Så dagen därpå så tog jag ut honom och då tog jag bara ut honom utanför grinden. Och från den grinden så ser han resten av stallplan. Och då fick han sin hink med mat där och så fick han hö på sig. Och han var ju stress, eller liksom han gnäggade efter de alla i princip. Bara att det gick ut en människa ur stallet så gnäggade han.
Okay.
Så att han kändes ju absolut stressad, men han är ju också en klickertränad häst. Så att han var ju så här: japp, jag vill följa med dig ut för att det är det vi brukar göra och det är det som är kul.
Mm.
Så att han följde frivilligt med ut. Och stod där frivilligt och försökte söka kontakt, men sen kom det stunder då han blev för stressad och tittade och gnäggade så. Mm. Men han coolade ner ganska snabbt, så det enda vi gjorde där var ju faktiskt bara stå och äta, möjligtvis att jag gjorde lite target för att han kan det. Just att använda de övningar som hästen redan har som sina favoritövningar och lite defaults. Är de övningar jag har gått till först.
Ja, det är inte läge att börja träna något helt nytt kanske första tiden.
Nej, verkligen inte. Så dagen därpå kunde vi gå in i spiltstallet som är liksom bara ett skötselstall. Som är verkligen 3 meter från grinden. Och det märkte jag att han trivdes ändå bra där inne. För vi stod, istället för att jag ställde honom i en skötselspilta och band upp honom, vilket han hatar, så stod vi bara mitt i gången och tittade ut. Så, så att han hade liksom fritt att kunna röra på. Jag höll ju i honom, men hade han velat gå så kunde han gå.
Yeah.
Så han behövde inte känna sig inlåst, utan han kunde stå där och titta och käka sitt hö.
Mm.
Så det gjorde att han blev väldigt trygg där på bara några dagar.
Yeah. Och då tillät du honom att gå omkring?
Ja, om han behövde det.
Ja, så fick hängde jag du bara med.
Mm. Ja, för jag, strategiskt så var jag också där när det inte var så mycket folk. Jag hade väldigt tur med att det var max så var det en till där.
Just det.
Men det var så pass mycket plats så det gick bra. Så att man får ju anpassa ut efter liksom, vad har jag att tillgå. Hade det varit ett väldigt litet stall och han absolut inte ville gå in dit, så hade jag varit kvar där det är mer plats. Och snarare jobbat på stallplan innan jag går in i stallet.
Mm.
Så. Och även där så har jag ju bara gjort liksom övningar som han är riktigt trygg med.
Mm.
Target och lite crunches. Och efter någon vecka så kunde vi träna lite backa. Så då kunde vi faktiskt gå in i spiltorna, vända på honom och sen be honom så här: gå ut ur spiltan, backa tillbaka till spiltan. Gå ut ur spiltan, backa tillbaka till spiltan.
Ja.
För det var liksom han själv som i princip kom på den. Och vi har gjort den någon gång tidigare. Men han bara, men det här är en lagom övning för att göra just nu.
Ja, perfekt.
Men de första veckorna bestod verkligen av att bara ge honom hinkmat och ge honom en påse hö. Och bara så att han får landa i miljön.
Ja.
Och när han hade fått landa i spillstallet så började vi gå ut på stallplan. Det var kanske dag 3, 4, 5. Men även då hade jag en höpåse med mig. Just för att för honom är det en sån napp. Han behöver verkligen den, att ha någonting att tugga på och veta att allting kommer bli bra. Du behöver inte göra något, du behöver inte känna någon press. Så att det är också mer, om man tittar på det ur betingningstermer, så är det ju mer klassisk betingning, eller liksom rent att jag vill bara betinga att saker är trevliga.
Mm.
Mer än vad jag tittar på den operanta betingningen eller inlärningen. Där vi tittar på att du gör det, sen kommer klick. Du gör det, sen kommer klick och godis. Den här var det verkligen, du får godis mer eller mindre konstant.
Och valde du då att inte klicka under den tiden?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag stoppade in den lite ibland. När jag verkligen var så här, japp, nu ska vi göra en specifik övning. Typ, nu ska jag försöka targetträna dig. Mm. Bara för att se om du klarar av det. Hur snabb är han på att komma tillbaka till target? Då kunde jag använda någon klick. Men annars så matade jag bara konstant.
Ur påsen där, ur i höpåsen.
Mm. Precis, ur höpåsen. Ibland fick jag någonting ur magväskan bara för att se liksom, hur tar han den godisen. Är han hetsig eller är han lugn?
Ja.
Blir han mer intresserad av den än höt? Ja. För där är det ju mycket, mycket latenstid. Mm. Alltså som jag tittar på det här med hur, efter att han har fått sin godis, hur snabb är han på att erbjuda ett beteende igen? Eller i alla fall på att titta på mig igen och vill jag ha mer godis? Vill jag ha mer hö? Eller tar en tugga hö och sen tittar sig omkring i flera sekunder. Och sen äter den hö igen. Den där latenstiden egentligen mellan att äta och äta igen. Eller äta och göra ett beteende. Den säger ju mig jättemycket om hur han känns.
Ja.
Så det var ju min måttstock hela tiden. Och när den där tiden börjar bli väldigt kort. Och att han i princip hela tiden har kontakt med mig. Och snabbt vill göra beteenden. Ja, men då vet jag att då känns han i princip trygg. Då kan vi börja höja kriterierna. Då kan jag börja ställa lite krav. Eller så går vi faktiskt och utforskar nästa ställe.
Och om vi då tänker, hur kom du dit? Är det bara att du gav honom mer tid och väntade på att det skulle gå av sig självt? Eller hade du någon särskild strategi för att få honom att fokusera på dig?
Jag hade faktiskt ingen särskild strategi. Utan jag försökte verkligen för mig själv känna att jag är här på stallplan bara för att vara på stallplan. Vi ska inte uppnå någonting. Han behöver inte ens bli trygg. Vi ska bara vara här så att han har varit här minst en gång. För att det är ju lite det som vi brukar prata om när vi pratar lastträning. Att det måste ske ett antal gånger.
Mm.
De måste få uppleva det flera gånger. Och de måste få vara trevligt flera gånger.
Mm.
Så jag försökte verkligen bara ha liksom inga krav. Mm. Och sen såklart titta så att han inte blir för stressad. Alltså har vi gått för långt bort ifrån hagen? Eller blir han stressad för att kompisarna har försvunnit?
Mm.
Att jag fick koll på lite sådana saker. Men annars så försökte jag bara finnas där för honom. Och ibland så kanske jag till och med, om han verkligen fastnade någonstans, att jag gräver lite i magväskan och så här vill du ha musli liksom.
Mm.
Men annars så försöka bara låta honom landa i det. För att det är ju så mycket att titta på och det är ju en sån himla omställning. Tänk att från en dag till en annan bara, ja, nu bor du här.
Ja.
Allt är helt nytt. Och du har inte varit på ett nytt ställe på 5 år.
Nej.
Och så plötsligt ska du vara här. Och du har inte ens en hästkompis med dig.
Eller hur? Det enda som inte var nytt, det var ju du.
Det var jag.
Ja. Och jag såg också på någon film. Nu är jag lite dålig på att så här, följa dig ibland.
Du menar att du vill inte titta på alla stories jag lägger upp på Instagram?
Så bra på det. Ibland. Men det som jag råkar se faktiskt, det var just att han gnäggade och sprang till dig i hagen när du kom till grinden.
Mm.
Och det måste kännas jätteskönt att du var ju den otroliga tryggheten för honom.
Mm.
Och att han verkligen var glad att se dig varje gång.
Mm, verkligen, verkligen. Så det var jätteskönt.
Mitt i allt det nya. Ja.
Ja. Verkligen. Men där kan jag också tillägga, för första gången också, jag minns första gången jag skulle åka därifrån.
Mm.
Eller ja, dag 1. Så han hade lämnats av på söndagen, när jag var där på måndagen. Eller något liknande. Då när jag lämnade honom vid grinden, så står han kvar vid grinden och gnäggar efter mig.
Aj.
Och jag liksom går och byter om, och han fortsätter att stå där och tittar efter mig och gnäggar. Det var så hjärtskärande. Att så här, vad har jag utsatt honom för? Var det verkligen... Ja, för då hade han ju inte bondat tillräckligt med kompisarna.
Nej.
Så att å ena sidan fint att han tycker om mig. Men det är ju lite att så här, han tycker om mig bara för att det inte finns något bättre just då.
Ja.
Så det var ju tragiskt i sig. Så att det var faktiskt skönt när... För vi har alltid en ritual av att vi går ut i hagen. När jag stängt grinden så går jag med honom till vattnet. Så dricker han vatten. Där tar jag av grimman och så får han sin sista godis. Och sen går jag.
Ja.
Så när han efter vattendrickandet och godisen började långsamt gå mot sina kompisar. Det var en halleluja moment.
Ja.
För att veta att han springer inte till dem. Så att han är så här, han börjar bli så cool i miljön att han vet att han bara vill springa dit.
Mm.
Han vet att han är och han vill dit. Han står inte bara och tittar efter mig. Så det var skönt. Det var verkligen jätteskönt. Nej, men så för att sammanfatta så har det ju bara varit att göra sådana saker som han är riktigt bra på sen innan.
Mm.
Och använda de defaultsen. För Mero har det varit lite nose target, crunches och slow walk. För när vi väl kom till paddocken, som är väldigt nära stallplan, så var det liksom beta gräs i kanterna, testa lite slow walk och that's it.
Mm.
Jag hade ju lite, det finns ett ridhus också, det kom några tankar att det vore kul att släppa honom och liksom busa lite. Bara för att det är kul för mig med. Men då tänkte jag ett varv till ändå. Och tänkte, är det första jag vill att han ska göra på den här ridbanan och i det här ridhuset? Att han ska känna att han måste springa. Och springa av sig stress.
Mm.
Det är ju verkligen inte det jag vill. Jag vill ju snarare att känner han sig stressad så ska han gå ner istället. På honom vill jag hellre att han stannar och att han skrittar. Än att han blir mer och mer häst.
Ja, just det. Med tanke på historiken, att han kan bli för mycket.
Ja.
För mycket att hantera. Ja.
Ja. Så att häromdagen när jag var där, då tog vi vår första galopp på banan. Och då har vi ju stått på det här stället i 3 månader kanske.
Ja.
2,5-3. Och det kändes jättefint. Så att jag har bara försökt låta det ta tid. Och inte stressas av att andra hästar som kommer dit redan rider ut och gör allt möjligt. Utan försöka komma ihåg att andra hästar är inte min häst. Tyvärr. Nej.
Man är olika.
Ja.
Och han har sin historik och sin problematik. Mm. Och du tänker väldigt långsiktigt, såklart.
Mm. Ja.
Du vill ju att det ska bli bra under lång tid, inte bara imorgon.
Ja, och framförallt när vi har en historik av att jag har varit rädd för honom.
Ja.
Och att han kan bli läskig och att det kan gå ganska fort.
Mm.
Så känns det viktigare för mig att jag känner mig att jag inte är rädd för att träffa honom nästa gång.
Just
utan att jag faktiskt ser fram emot och vet att han känns säker för mig.
Ja.
Det
tror
viktigast.
Jag inte du är ensam om heller, utan det här är nog ganska vanligt. Och det är bra att vi pratar om det, för att ibland kanske man skäms lite för att säga det, eller så känns det som att man borde vara mer modig än vad man är.
Mm.
Och det är så bra att uttala de här grejerna, just för att då kan vi göra andra val.
Mm.
Då kan vi prioritera på ett annat sätt, just för att vi vill att det ska vara så säkert som möjligt.
Ja, precis.
Så bra! Mm. Jag vill ju berätta också om den här lilla promenaden. Vad hände på den? För du var ju lite inne på det. Och så...
Ja, precis. Nej, men vi hann ju, när han väl var trygg på stallplan och på ridbanan så var det ganska naturligt att sen fortsätta förbi ridbanan ut på en promenadväg.
Mm.
Och då var det ju mest bara stå och beta gräs, vilket gick jättebra.
Mm.
Men det var ju nu när han hade gått ut i en sommarhage där Jag märkte ju egentligen när jag hämtade honom från sommarhagen för en vecka sedan att han kom inte till mig som han brukar. Han brukar ju, så fort han ser mig så kommer han ju full rulle.
Mm.
Nu hann jag gå igenom hela hagen och se honom i typ 5 minuter innan han lite långsamt kom till mig.
Okej.
Så egentligen redan där var ju första varningstecknet. När jag tagit på grimman, han gick några meter och sen stannade han och tittade bak.
Jaha.
Det brukar han inte göra. Men vi hade en kompis med, alltså det gick en annan häst från hagen skulle också ut.
Mm.
Så vi hade en kompis med oss, men det här går bra, kom igen. Här har vi, ja. Och den där vägen hade vi gått en gång innan, så jag tänkte att nej, men det här går bra. Mm. Och han var ju egentligen, när jag tittade på kompisen, Mero var ju lugnare, han sökte mer kontakt. Han åt mer gräs och kändes egentligen bättre. Men så liksom gick vi tillbaka hem, stod på stallplan, gav honom mat. Men så kände jag hur han började liksom bli mer och mer stressad. För att han kände ju att han ville ju tillbaka till kompisarna. Men jag gick inte tillbaka förrän jag kände att jag var klar. Och då var det liksom, för varje steg vi kom närmare så blev han egentligen mer och mer stressad, konstigt nog. Eller konstigt nog, han var ju så stressad, han blir så stressad så att det var ju inte så konstigt. Men då blev det att det var liksom när motorn väl började gå så gick den mer och mer och mer och mer och mer.
Ja.
Och det var där jag började känna att han blev obehaglig liksom.
Mm.
Det var, och egentligen är det ju inte för att han gör någonting, han stegrade inte, han sparkades inte. Han bet knappt, ja, han var väl inte så fin när han tog godiset. Men han kändes totalt, det var inte heller helt totalt okontaktbar. Jag kunde ju ändå så här, hallå, kan du... Mm. Han svarade, men han gick ju från att han var 1,70 till att kännas 1,90.
Mm.
Och det är ju i ett sånt läge som liksom min hjärna påminner mig om att det är ett sånt här läge som han har sparkat. Det är ett sånt här läge som han kändes hemskt farlig för några år sedan. Så att det är ju det som gör att det blir obehagligt.
Ja.
Sen så fort vi var innanför grinden och han såg kompisarna och hans bästis kom och mötte honom, då var han lugn igen.
Ja.
Då var han så här, ja, men ska vi inte stå och klickerträna här inne då? Men då ville jag bara släppa honom och gå därifrån och bara andas.
Yeah.
Så att det var egentligen inte värre än så, men det kändes obehagligt för mig.
Mm, jag förstår. På grund av det som har hänt tidigare. Och ibland, jag håller med om att ibland är det läskiga just hästens känsloläge. Inte så mycket vad hästen gör, utan att det känns här jättehotfullt på något sätt. Eller kanske inte just att hästen är hotfull mot den, men just det här pirriga känslan av att nu kan vad som helst hända. Härifrån brukar det gå dåligt.
Yeah.
Det är en sån här jättevarningsklocka.
Ja, och det kanske ligger någonting i liksom, med tanke på att så som du och jag jobbar, eller så som vi har jobbat ändå de senaste åren, även som NH-instruktörer tidigare, att vi vet ju när det kan smälla.
Mm.
Det är ju i sådana känslolägen det smäller. Det smäller ju inte när de är som lugnast.
Nej.
Utan vi vet ju för stadierna, och det är väl det som gör det ännu värre.
Ja. Det är det så här, nu kan vad som helst kan hända härifrån.
Ja.
Jag känner mig relativt trygg även i sådana här situationer, beroende på häst då, från marken. Men jag tycker sånt här är jätteobehagligt när jag rider.
Mm.
Och en del av det är väl att min häst kändes precis så där som du beskriver. Strax innan den skenade och jag ramlade av och hamnade på sjukhus. När jag var i USA för 7 år sedan. Men fortfarande när min häst, vilken häst som helst, känns på det viset, så tycker jag att det är fruktansvärt obehagligt.
Ja.
För att man vet att härifrån kan det säga kaboom.
Ja, precis. Precis. Ja. Och det är väl en sak kanske när man hade, om man bara hade haft en häst som man vet att nej, men det händer aldrig något så. Den börjar trippa, men hon är snäll. Det blir aldrig värre. Men vi har träffat så många där det där är liksom, det kan bli värre. Det kan vara lugnt, men det kan också bli väldigt mycket värre.
Ja, absolut.
Så.
Ja, som tur är vattnar är fantastisk. Även om han extremt sällan, men när han känns på det viset så är det så här, fast det kommer inte hända någonting. Nej. Utan det värsta han gör är liksom väldigt hanterbart.
Ja.
Och jag brukar säga att jag kan rida så fort som han springer. Så det är en helt annan sak.
Ja.
Stjärnan däremot hade absolut sådana moments där hon kändes obehagligt, även från marken faktiskt.
Ja.
Så jag vet precis vad du menar.
Så det är väl det när vi har historiken emot oss, att det är mycket jobbigare att träna om. Liksom. Men Frodi har ju inte heller någon historik. Och när han blir stressad, ja okej, han var lite stressad, men jag känner mig aldrig så, att det var så obehagligt som det blir, som det har blivit med mer.
Nej, precis. Och det här kan jag tänka mig att andra känner igen också, som har, där det har hänt olyckor och sånt, så att man, man påminns om det. Och en del av det är väl att utsätta sig för det lite grann och känna att jag kunde hantera det och det gick bra. Utsätta sig för det lite grann, inte liksom fullt ös, men att man gör den här, att man kör exponeringen, att man gör lite grann men får självförtroende för att man lyckas.
Precis, och hitta vad som är precis lagom exponering.
Ja. Inte för att jag menar verkligen inte systematiskt utsätta hästen för den stressen som leder till det här, men just att man kan hitta strategier så att man vet vad man ska göra.
Ja. 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 Precis. Och det är lite intressant när du säger det nu, för det har jag precis tränat med en av mina elever. Då hon så här, jag måste kunna ta henne till stallet för att om en vecka så ska hon behandlas eller verkas eller vad det nu var. Så vi har liksom en ganska tajt tidsram. Och hon har överlag också en önskan av att jag vill behöva veta vad jag ska göra när hästen flippar.
Yeah.
För att den här har en tendens att flippa gå från 0 till 100. Hon har också hormonella problem och fysiska problem som antagligen är vad som ligger bakom det hela. Att det verkligen kan gå från en jättelugn träningspass i paddocken, så då betar utanför och så plötsligt tittar hon upp och sen exploderar hon. Så nu sist så var jag med henne från början och då var vi ändå, alltså då kom det ju inslag av avtryck, och ibland så till och med så i ett läge så bad jag henne till och med att här kan du faktiskt ta upp repet och vifta lite. Bara för att den hästen hade en tendens av att när hon tyckte att det blev mycket så ville hon byta varv rakt framför. Och den är såhär, nej, då vill jag hellre, blir det mycket så vill jag att du tror att du springer på en volt runt mig. Inte att du tar och byter valv rakt framför mig och sen försöker vända åt andra hållet eller var som.
Nej, just det.
Utan, oavsett vad hon gör och hur du känner, så bara här, var tydlig med, hit kan hon gå. Hur hon än känner så kan hon gå framåt. Inte in på dig.
Nej.
Då får du vifta dina händer vart du vill, men hon behöver inte gå in på dig när hon känner att det blir mycket. Så att de, och först, det kan jag tänka, eller för mig är det så naturligt, för att jag vet att vill min häst ha lite space så här, ta en liten volt runt mig.
Yeah.
Men hon hade ju inte lärt in det på sin häst, så då blev det så tydligt att men det där är ju faktiskt skönt att ha.
Yeah.
Att bli lite stressad. Exakt.
Yeah.
Men där gäller det ju att vara väldigt anpassningsbar, för i vissa lägen så blir hästen bättre av att bara få stå still och bli matad. Och i vissa lägen blir den värre när vi tar i den. Så för henne var det ju viktigt att fint kunna visa, här har du en cirkel att gå på, här har du en cirkel att gå på. Och när den slappnar av, då kan vi gå vidare.
Ja, och jag tycker det är bra att vi pratar om det här, Janne. För att ibland kan vi fastna lite i det här med att men om det inte känns bra så behöver vi gå till en annan plats där hästen är lugn igen. Eller ändra någonting i situationen så att vi undviker de här situationerna.
Ja.
Och det är absolut strategi nummer ett. Ja. Därför att den här situationen är inte positiv för hästen.
Nej.
Det kommer inte lära sig någonting vettigt utav det här och vänja sig, utan det är klart att vi ska undvika det först och främst.
Ja.
Men sen finns det ju, den riktiga världen kommer ibland bara sådär, oanmäld. Och då kan det vara jättebra att ha en strategi och veta lite grann vad man ska göra. Både för sin egen skull, men också för hästens skull.
Ja.
Och där tror jag känner själv att jag lutar mig lite tillbaka på min horsemanship-bakgrund. Att jag känner mig ganska trygg i den situationen, därför att jag har hanterat en sån situation så många gånger, fast med andra typer av verktyg. Så jag känner att jag har som en plan B i mig själv. Och det kanske vi ska prata lite om, för att jag kan tänka mig att alla har inte riktigt den bakgrunden att falla tillbaka till.
Ja.
Och hur gör vi det då? Alltså, som du sa, det som vanligt är det så här, det beror på.
Ja.
Så för ibland kan vi mata oss igenom någonting, som du sa, eller hur? Vi kan mata på, göra godismaskinen, låta hästen äta gräs eller ge den en slickburk och på det viset kunna lösa situationen ganska bra.
Ja.
Men ibland så tar inte hästen godis längre för att den är så pass stressad. Eller vi känner att vi måste försvara vårt utrymme för att hästen börjar bli farlig och för nära.
Precis. Ja. Ja, och här, jag kan ta det här exemplet då, för att det är så tydligt. Det är en sommarhage ganska långt bort från stallet. Det är säkert 500 meter minst, säkert längre. Men som tur så är det liksom den vägen du måste gå på för att komma till sommarhagen är en annan hage. Så att det var mitt första ord till henne, att även skulle hon bli mycket, skulle du känna att det blir farligt, så kan du släppa i det här läget. Så det är alltid skönt också att kunna ha någonting att, ja men det här är min plan B, här kan jag släppa henne. Eller kan man inte släppa hästen, så kan du alltid veta att okej, kommer en bil, ja men här är en mötesplats, eller här kan jag gå in mellan träden och ha lite mer plats. Ja. Så att man har en liten, okej, om jag inte kan stå kvar just här, vart kan jag ta mig?
Ja.
Så man har en sån plan B. Och hästen gick först rätt bra. Och den gick framåt mot stallet. Men jag kände ju, jag tyckte jag såg att så här, den söker inte kontakt, utan den bara går. Lite av att den bara plöjer.
Mm.
Men det är ju skönt att den går. Men jag bara, okej, testa och be henne stanna. Hon kunde inte stanna.
Nej.
Hon blev först sur, kastade med huvudet. Eller så vände hon runt. Och då bara, okej, låt henne vända runt. Men det här kommer vara våran koll på, kan vi fortsätta gå? Ett, kan du stanna? För kan de inte stanna, då vet vi att redan då har vi för hög stress.
Mm.
Så även om målet är att vi måste faktiskt ta oss till stallet idag, nu, så tar jag hellre längre tid på mig, så att hästen är någorlunda ok när vi har kommit fram.
Mm.
Än att vi bara tar oss dit och hästen är katastrof när vi är där.
Mm.
Så att just det är ett hett tips att kolla av, kan din häst stanna? Kan den söka kontakt? Och där, vissa hästar blir ju värre när vi tar i dem. Då kastar de med huvudet och verkligen, och det är då vi kan få stegringar. Så att då, men okej, låt dem gå på en liten volt. Hitta liksom, hur mycket kan vi hålla i dem utan att det blir för mycket?
Ja.
Kan vi, okej, men låt, gå här då på sidan. Gå, ge henne lite extra grimskraft om det hjälper.
Mm.
Och var kvar där tills vi får lite mer kontakt, tills det känns lite bättre. Sen kan vi gå framåt igen.
Mm.
Och så testar vi samma sak om en meter igen. Kan hon stanna?
Yeah.
Så det var min så här snabba strategi. Men det tog ett bra tag, för att hon fick cirkla ett antal gånger. Och vi fick vara kvar på samma cirkel ganska länge. Mm. Hon fick äta gräs, börja ta godis. Ja, när hon kunde ta godis, då kunde vi gå vidare.
Just det, ja. Yeah. Och det är väl en ganska bra strategi att prova i alla fall, eller hur?
Ja. Precis, ja.
Så det finns ju de hästarna som kanske snarare stannar.
Ja.
Och vi vill att de ska gå.
Ja.
Och den är kanske ännu svårare när vi inte vill använda tryck, eller hur?
Ja, ja.
Mm.
Precis, så vad tänker du att du skulle göra i ett sånt läge då?
Och säga att vi verkligen måste gå. Mm. Då hade jag absolut använt tryck i grimman, vilket jag tycker att de flesta hästar, eller alla hästar egentligen bör kunna, även om vi lärt in det med klickor och med godis, så är det någonting som jag vill ha där hästen inte har, alltid har ett val.
Mm.
Så att om jag drar i grimman och säger kom nu går vi, så har inte hästen någon autonomi där, utan då vill jag att min häst följer med, just för att när det nu, vad det nu kan vara, så kan vi behöva gå framåt om vi inte kan vara kvar.
Yeah.
Så att, och det lär ju in med tryck i grimman, eller som en taktilsignal först. Och det har vi ett del material om, det har ni säkert redan sett hur vi gör det. Och sen istället då, vad som blir skillnaden, det är att jag håller kvar trycket. Jag håller kvar och släpper inte efter om hästen inte följer med, utan jag håller kvar tills min häst följer med. Då släpper jag efter och ger en godis.
Ja, precis. Ja.
Och då gäller det att man försöker, ja men ibland kan det hjälpa om man går lite, inte dra rakt framåt, utan kan vi bara gå lite åt sidan först.
Ja.
För att lossa benen och sen gå framåt igen. Eller man kan ju försöka lirka lite. Men är det lättare att gå lite i kanten eller lite åt det hållet först? Ja. Så man behöver inte vara så fokuserad på att man måste gå precis exakt här. Eller precis rakt framåt.
Ja, precis.
Mm.
Mm. Där skulle jag väl säga också att våga stanna också. Alltså när du väl har dragit igång din häst och den har gått några steg. Bra, stanna, ge en godis, stå still, andas.
Ja, och vänta låt lite den. På den.
Mm. Mm. Låt den liksom få titta sig omkring och få smälta. För det som händer med dem är att de smälter omgivningen extra långsamt nästan.
Mm. Ja. Att den speciellt när man upplever att hästen är spänd och stirrig på saker. Då är det absolut värt att vänta tills man får en liten sån här, om man är testen, tar lite kontakt igen och kanske tar en sån här suck. Och sen ber vi om det igen. Inte mitt i det här där den är jättespänd och tittar på någonting.
Exakt, precis. Mm. Ja, precis. Och kanske mata sig fram. Alltså funkar det att konstant mata, så gör det.
Ja, det är också faktiskt en ganska bra färdighet att kunna mata i skritten medan man går.
Ja.
Utan att behöva stanna. För att då får det, blir det lättare att man får ett litet flyt i det istället för att det blir klick och så tvärnitar hästen och så blir det jättesvårt att komma igång igen.
Ja, ja. Precis. Så det är jättebra att kunna variera det. Här tänker jag att vi kom av oss lite från ämnet vi skulle prata om. Nu har vi pratat om lite vad som händer när vi plötsligt har en stressig situation, oplanerad stressig situation. Så jag funderar på om vi pausar här och sen tar vi en ny podd som släpps lite längre fram. Men då pratar vi om vad behöver vi för en långritt.
Yes, det gör vi.